Okej. Jag tänker så här att vi får se var den här predikan tar vägen. Jag har ju skrivit, så jag har ju förberett någonting, men vi får se exakt var det landar. Men jag tror att vi helt enkelt ska börja med att gå till Lukas kapitel 16. Och från vers 19 så tar vi liksom och läser texten för dagen. Vi ska se här. Det där känns som... Är det 16 och 19? Vi ska se. Ja, jag ska se om jag har sagt fel nu då. Ja. Nej, du har sagt fel. Jag har sagt fel. Det är 16. Och sen är det från vers 19. Ja. Kapitel 16. Ja. 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 Bra. Bra, vi börjar här i alla fall. Står det så här. Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde i fest och glans var dag. Men en tiggare som hette Lazarus låg vid hans port full av sår och önskade att han fick äta sig mätt på resterna från den rika mannens bord. Hundarna kom till och med och slickade på hans sår. Så dog tiggaren och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida. Den rike dog också han och begravdes. I dödsriket där han pinades lyfte han blicken och fick långt borta se Abraham och Lazarus vid hans sida. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lazarus att doppa fingerspetsen i vatten och fukta min tunga. Jag plågas här i lågorna. Men Abraham svarade: Kom ihåg mitt barn att du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lazarus sitt onda. Nu har han funnit tröst här medan du plågas. Dessutom gapade en klyfta mellan oss och er, för att de som vill ta sig över från oss till er eller från er till oss inte ska kunna göra det. Mannen sa: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så inte de också kommer hit till denna plågornas ställe. Abraham sa: De har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: Nej, fader Abraham. Men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Jag tänker att vi bara ber en kort bön för resten av den här gudstjänsten och predikan. Tack Jesus för att du har någonting att säga till oss genom hela ditt ord. Och vi ber för resten av den här stunden, den här predikan som vi får dela tillsammans med dig. Vi ber att du skulle tala till oss. Uppenbara dig för oss genom de här texterna och i det som sägs. Amen. Jesus, han berättar här en liknelse. Det var ju så Jesus undervisade. Han använde bilder, berättelser. Och i den här liknelsen så möter vi olika kontraster. Vi möter en rik man och vi möter en fattig. Vi möter en rik man som, ja, han är ju namnlös. Vi vet inte vem han är. Vi möter också Lazarus, en tiggare som han har fått ett namn i den här liknelsen. Vi möter två stycken öden som drabbar de här. Den ena hamnar i någonting där det plågas. Man kanske kan tänka sig då ett helvete. Och den andra hamnar hos fader Abraham. Om det skulle vara himlen eller om det är någonting annat, det låter jag vara osagt. Men det är i alla fall, de har två stycken öden som de drabbas. Det är kontraster. När jag läser den här texten så kommer jag att tänka på liksom det här med rättvisan. Att livet är inte alltid så enkelt. Det är inte alltid rättvist. En del människor föds med guldsked i mun. Man har hur mycket privilegier som helst i livet. Kanske framförallt liksom i den här delen av världen som vi lever i. Om vi då jämför med andra som har helt andra förutsättningar. Så kan man liksom fråga sig ibland, liksom, ja, men vad är, hur rättvist är det egentligen världen? Och i den här berättelsen så har vi då en fattig, vi har en tiggare och vi har en som är jätterik. Men någonstans här i berättelsen så är det så också att Gud han gör upp med orättvisan. Han ger den här fattige som har lidit genom hela sitt liv. Han ger honom upprättelse. Det finns som ett hopp i livet efter detta. Men den här liknelsen den tar också upp och säger också någonting om att det som vi gör i det här livet, det som vi gör här på jorden, att det också att det spelar roll. Att det kan få konsekvenser. Samtidigt så är inte den kristna tron en gärningslära eller en gärningsreligion. Det är inte att vi gör inte massa saker, goda dygder för att vi ska bli räddade, för att vi ska bli frälsta. Utan den kristna tron lär oss att allt är en gåva från Gud. Det är bara av nåd, det är för att Jesus, han tog och betalade priset för allting. Och han öppnade vägen till fadern. Det är en gåva från Gud som vi får, var och en av oss får ta emot i tacksamhet men också i omvändelse och tro. Vi läser den här texten ifrån Lukas 16 och tidigare i det här kapitlet i Lukas 16 så står det om en annan liknelse om en ohederlig förvaltare. Och där det var som det här att en människa kan inte tjäna två herrar. Man kan inte tjäna både Gud och mammon i det fallet. Mammon som står för det som det här pengar, pengagud, pengabegäret. När det blir något som står i kontrast med till Gud. I motsats till Gud. Och skulle man också se den här liknelsen om den rika mannen och då Lazarus, vad som kommer efter den, direkt efter i kapitel 17, så nämner Jesus att det kommer att frestelser eller förförelser, att det är oundvikligt för oss att råka ut för. De kommer. Men att vi inte ska vara personer som leder andra in i frestelser. Vi kan i våra liv leva på en mängd olika sätt. Och det finns liksom runt omkring oss alla, jag tror att vi alla är medvetna om det, att det överallt finns en mängd saker som frestar oss. Som om det får slå rot så kan det få bli till avgudar i våra liv. Det kan vara det här pengabegär, men det kan handla om andra saker också. Saker som tar fokus från Gud. Och Jesus han säger så här i Matteus 6 och från vers 19 att samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Jag tror att när vi ser och tänker tänker efter lite i våra liv, om vi gör den här, nu lever vi i tiden inför påsken som är ju den här förberedelsetiden. En del av oss kanske liksom fastar och man tar som tid liksom till att reflektera och rannsaka sitt liv, sina beteenden. Och så är det i alla fall för mig liksom att när man tänker efter väldigt mycket av det som pågår i våra liv och som vi ägnar kanske många timmar åt. Om det är att man sitter och kollar på film eller tv, saker som man gärna får göra. Eller när man får någon idé om att jag behöver köpa den här prylen och så går man in och bevakar Blocket och alla möjliga säljtjänster. Och jag tror att vi kanske gärna ser det. Liksom, hur mycket tid och energi som helst som vi kan ägna på saker. Och om man tänker efter på vad är det här för saker som vi lägger ner så mycket tid på. Så tror jag att vi är många som skulle säga som att det är, egentligen är det ganska förgängligt. Det är egentligen inte så viktigt. Det spelar kanske inte så jättestor roll. Och den här rika mannen som vi möter i den här liknelsen. Han levde i ett överflöd. Han levde i lyx. Ja, men han hade väl allt han kunde önska. Men den här lyxen, det här överflödet han hade i sitt liv, när han väl en dag dog, så fick han inte med sig ett dugg. Han fick det sämre än vad han hade liksom när han levde. Och det är inte så uppmuntrande kanske att tänka det. Men för vad hade han gjort? Jo, men han hade liksom utanför sin port, utanför sin dörr, så satt det liksom en tiggare. En fattig, dag ut och dag in. Och han liksom, han levde kvar med sina fina kläder, i sin lyx. Medan han hade liksom Lazarus. Ja, man kan ju tänka sig att han till och med, det framgår ju, han fick ju ett namn, den här Lazarus. Och när han såg då, om det var i himlen då, när han såg Lazarus tillsammans med Abraham, så var det ju där, om man kan be Lazarus, han använde namnet. Jag tror man kan tänka att den här mannen var medveten, den här rike mannen var medveten om den här tiggaren, vem det var, att han hette Lazarus. Men ändå så var det som en person som inte betydde liksom särskilt mycket för honom. Han fortsatte leva i sitt överflöd och Lazarus fick leva i sin fattigdom. Och Lazarus, han som fick liksom, önskade sig liksom att få de här resterna av maten från den här rika mannens bord. Det var som inga höga önskningar som Lazarus hade. Han sökte inte samma position som den rika mannen. Han ville inte bli som den rika mannen. Det framgår inte. Utan han skulle vara glad om han bara kunde få äta sig lite mätt av det här som blev över. Det är två olika liksom inställningar. Filipperbrevet 2 och vers 5. Jag tror vi har det där. Vi kan läsa det. Står det så här. Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud Fadern till ära. Vi har en stor förebild, den största förebilden i Jesus. Hur levde han och vad gjorde han? Jo, han gjorde sig ödmjuk. Han i sitt sätt att vara, sitt sätt att leva, så sökte inte han några höga positioner. Utan han liksom kom liksom underifrån, ödmjukade sig. Och sedan i det så gav Gud honom den där, ja, namnet över alla namn. Han är störst, bäst, vackrast, allting. Och lite så är det också i Guds sätt att handla och agera även för oss. Liksom. Det står som om att den första ska bli den sista och den sista ska bli den första. Hur den här tiggaren, den här fattiga i den här berättelsen, i liknelsen, det är den som får upprättelsen. När vi tar emot Jesus, när Jesus får flytta in i våra hjärtan och vi får omvända oss, då handlar det om att det handlar omvändelsen om, jag tror Samuel var inne på det i förra veckan, men det handlar om någonting som ändras liksom i vårt sinne, att vi liksom börjar tänka på ett annat sätt. Vi vänder oss bort, vi lämnar ett liv bakom oss. Vi vänder oss bort från det som är fel, orätten i våra liv. Och så vänder vi våra hjärtan i riktning på Jesus Kristus, till Gud. Och när vi umgås med Gud, när vi prioriterar tiden med Gud på olika sätt, när vi är inför honom, är tillsammans med honom, så tror jag att vi också blir mer och mer lika Gud. Inte att vi blir Gud, men vi blir lika den som vi umgås med. Och när jag tänker på den här berättelsen också, så kommer det också fram liksom att den här rike mannen, han ångrar sig. Han ångrade sig liksom, och när han insåg var han hade hamnat någonstans. Och det är så lätt att vi är efterkloka. Men någonstans på vägen, alltså jag tror och jag hoppas att det finns hur många chanser som helst. Men samtidigt så är det också någonstans så är det för sent. Det vi har, allt vi har, är nu. Det är så lätt att vi skjuter upp saker på framtiden. Att om jag lever mitt liv, jag kan leva precis som jag vill. Jag kan leva som den sämsta människan på jorden. Alltså, så här är egentligen, så här skulle man kunna göra. Jag lever hur dåligt som helst. Men sen är det sista jag gör innan jag dör. Ja, men det är att jag ber Gud om förlåtelse för allting. Som rövaren på korset. Och så kommer man in i himlen. Så skulle man kunna tänka, och kanske skulle det funka för någon. Men jag tror inte det är inte det som Bibeln uppmuntrar till. För vi har inga garantier för dagarna som kommer. Vi vet inte vad som händer när jag går ut och lämnar kyrkan idag. Jag vet inte om jag kommer att vakna upp imorgon. Alltså, vi har inga garantier. Även om vi inte ska tänka och gå runt och vara rädda, så är det, vi vet inte. Saker och ting kan som plötsligt förändras. Och vi vet inte hur många chanser som finns, om vi får en massa chanser i livet efter detta. Även om vi såklart får hoppas och vi får tro att det finns att Gud är nådefull och ger alla hur många chanser som helst, så vet vi inte. Det vi har och det vi vet, det är ju det som är nu. Att idag är frälsningens dag. Idag kan du få vända ditt hjärta, ta emot Jesus, vända dig bort från det som är fel i ditt liv, och du kan som rikta dig bara mot Jesus och ta emot honom. Det är idag. Allt vi har är nu. Och Gud, han är på riktigt. Han vill dig det absolut bästa. Och han vill ha en relation med dig. Men den här relationen som Gud vill ha med dig, han vill inte dela den med en massa andra saker. Med en massa andra avgudar. Han vill inte dela den med mammon. Karriären eller vad det nu kan vara. Även om du såklart får ha pengar. Du får ha en karriär. Men den som ska vara din herre, det som ska vara först och högst och viktigast, störst i ditt liv, det ska vara din relation med Gud. Vill du ta ett nytt beslut tillsammans med Jesus? Där Jesus verkligen får bli din herre. Inte en herre bland herrar, utan din herre med stort H. Då tror jag att det också är ett beslut som kommer att få konsekvenser i ditt liv. I hur vi ser och bemöter vår nästa. Hur vi ser och bemöter den som är vår Lazarus vid vår dörr. Men det är inte heller bara någonting att okej, jag blir en kristen, jag tror emot Jesus och så börjar jag göra de här goda sakerna. Det är ingenting, jag tror inte det är ingenting som vi heller bara ska göra i oss själva, i egen kraft. Utan det är också någonting som är ett verk och en process som Gud får göra i våra liv. Bibeln berättar att när vi tar emot Jesus i våra liv så flyttar han också in i oss genom den heliga ande. Vi får den heliga ande som gåva. Och vi kan ha Gud så här nära. Alldeles nära. Vi kan känna honom, vi kan uppleva honom. Och jag tror att vi behöver uppleva honom. Vi behöver erfara kraften. Att inte vi går i våra egna gärningar utan att vi går som i det som Gud fyller oss med. Vi kan få erfara den här kraften och Bibeln talar om ett dop. Vi kan döpas i vatten. Vi kan, och där vi också som lämnar, vi begraver vårt gamla liv och sen uppstår vi tillsammans med Jesus som en ny skapelse. Men i det här, men vi kan också bli döpta i den heliga ande, det som där Gud själv kan få fylla oss med ny kraft. Och jag tror att vi behöver den kraften, vi behöver erfara den kraften. För att leva i ett utgivande flöde i relationen med Gud, det handlar inte om att då göra massa lagiskt gärningar. Jag gör goda saker och kämpar åt, nej men nu måste jag göra något gott. Nej, utan jag tror att det är naturliga handlingar, naturliga konsekvenser. När vi lever tillsammans med Gud, i en nära relation med Gud, så är inte goda gärningar någonting som vi behöver tänka på. Att ja, men jag behöver göra det här och det här och det här. Utan det är ditt sätt att bara vara, att leva. Och ja, när jag förberedde det här så fick jag som en känsla och en tanke att något som kan vara lite avgörande i detta och som kanske kan vara en hjälp och som jag tror vi kanske får be till Gud att han hjälper oss med, det är att när vi tänker efter och prövar oss själva så är det: vem är Jesus för dig? Jag tror att det lätt kan bli att vi gör honom till en historisk, moralisk, god figur eller person som en gång har levt och som lärde oss en massa goda saker, moraliska saker, sätt att vara och leva, och vi kan likna det och det är jättebra. Det är inte fel, men jag tror att det har en betydelse men är han en verklig person för dig? Är han en levande person? Är han någon som du umgås med? Någon som du har en relation med? Eller är han bara någon som du läser om och vet en massa saker om? Vi kan få lära känna Jesus. Jesus, han kan få bli din vän. Han kan få vara din bästa vän. Och jag tror att det är så att lever vi bara som att han är, ja, vi vet en massa saker om honom och det är mer, ja men det här var bra saker han gjorde, det här kan jag göra, så prövar vi. Och det är så kan vi göra. Men där, om vi bara lever i det, så blir det lätt ett lagiskt, gärningslära sätt att leva. Medan om vi istället som bara söker honom, umgås med honom, lever i en relation med honom genom den heliga ande som bor i våra hjärtan, så behöver vi inte fokusera så mycket på det här med gärningar, utan då blir det någonting naturligt. Jag tror att det har betydelse. Jag kommer avrunda här, men jag tänker att vi ska se om vi också kan få, vi ska sjunga någonting tillsammans. Men jag tror att vi ska be en stund, och vi låter liksom det få vara en liten en helig stund, liksom, för att om det är så att du känner liksom att om jag behöver ta ett nytt beslut eller med Jesus, han kanske inte, det kanske har blivit en massa saker som har blivit herrar i ditt liv och Jesus behöver få liksom första platsen igen, så tänker jag att vi ska hjälpa varandra att be för varandra. Och jag tror att vi kan, nu är det en sån liten grupp här också, att jag tror att vi kan, det är klart man kan komma fram och man kan söka sig fram, men annars så tror jag också att vi kan bara i rummet, i den här atmosfären, att vi också kan få betjäna varandra, att hjälpa varandra, att be för varandra. Ja, tack Jesus, vi ber för, ja men för det här som vi har fått höra idag utifrån ditt ord. Gud, du ser precis var och en av oss. Du ser hur vi har det och hur lätt det är i den värld vi lever i att dras med i olika frestelser och saker som vill ta första platsen i våra liv, som vill stjäla och slakta och förgöra. Men Gud, vi ber att du skulle få vara den som är viktigast i våra liv. Vi ber dig att du skulle få öppna våra hjärtan och våra ögon till, liksom att fokusera på rätt saker i våra liv. Tack Gud för att vi ska få vara människor som lever ut dig, det goda som du gjorde och som du gör och som du är. Men Gud, jag ber att det inte ska få vara att vi lever i en prestation, att vi måste prestera och göra massa saker, utan att vi får vila i nåden. Men vi får leva i relationen med dig, och vi ber att den relationen ska få konsekvenser för hur vi ser på varandra. Att det ska få vara ett naturligt utflöde. Och Gud, vi ber dig om förlåtelse. När vi har misslyckats, om vi har begränsat dig till att bara bli en historisk person, en god lärare, förebild, en moralisk inspiration. Vi ber dig om förlåtelse om vi har begränsat dig till att vara någonting sådant och inte till en levande person som vi dagligen får ha en relation till. Gud, vi ber att du skulle få flytta in på nytt i våra hjärtan, att du skulle få få hedersplatsen i våra liv. Herre, hjälp oss. Och vi ber för resten av den här stunden. Vi ber att vi vet att du är här mitt ibland oss. Och vi ber att vi ska få vara, att det ska vara en öppen atmosfär där vi får hjälpa och betjäna varandra in i en relation med dig. Amen.